what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hittar en rollator då, som kvinnan då sannolikt haft med sig. Och den anträffas i Valköping vid en träbrygga då.
Ja, är det bra? Jag tänkte så här, men hon såg så konstig ut. Och så hade hon ju blåmärken på armarna. Och var svullen på handen. Och kom, och då satt vi oss ner och pratade. Usch, jag vill inte ha Per. Han ska ut.
Såg att i ena änden så var det inte det här svarta tyget, utan det var något ljust. Så jag lyfte upp det ljusa jämt över vattenytan. Och då såg jag en kind och ett öra.
Ja, vad ska jag säga? Det är ju mycket man inte är stolt över som man har gjort i livet.
Klockan 01.13 under natten mellan den 30 september och den 1 oktober år 2021 anmäldes 97-åriga Julia försvunnen av hemtjänstpersonal. När polisen begav sig ut för att leta efter Julia hittas hennes rullator intill Svartån i Vadköping. Initialt misstänker man att Julia tagit sitt liv. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Under 1970-talets mitt flyttade Julia Feltzin till Florida i USA, då hon mött sitt livs kärlek. Innan dess har hon varit gift med en svensk man vid namn Erik. Trots att Julia lämnade Sverige för att börja ett nytt kapitel i sitt liv, förblev hennes relation med Erik nära och betydelsefull. Erik och Julia hade tidigare upprättat ett inbördes testamente som säkerställde att de kunde ärva varandras egendomar vid dödsfall. Och när Erik avled 2015 ärvde Julia Eriks lägenhet i Örebro, vilket ledde till att hon vid 91 års ålder bestämde sig för att återvända till Sverige efter att ha bott i Florida i 4 decennier. Julia var tacksam över möjligheten att återvända till sitt hemland och bo i den lägenhet hon ärvt från sin före detta make. Hon hade inga nära släktingar i Sverige, men en nära släkting bodde i Finland och de träffades flera gånger om året och hade regelbundna samtal via telefon och FaceTime. Trots sin höga ålder behövde Julia ingen större hjälp eller stöd och klarade sig bra på egen hand. År 2017 träffade Julia en man vid namn Per via Svenska kyrkan. Per, en man i 40-årsåldern, behärskade det amerikanska teckenspråket, precis som Julia. Julia var nämligen döv sedan 2 års ålder. Och efter 4 decennier i USA var det främst det amerikanska teckenspråket som hon behärskade. Det amerikanska och det svenska teckenspråket skiljer sig en del från varann. Det är 2 distinkta språk med olika grammatik, syntax och tecken. Tack vare Pers kunskaper i amerikanskt teckenspråk kunde han och Julia kommunicera effektivt med varann. Deras relation fördjupades. De blev vänner och Per hjälpte Julia med diverse sysslor. År 2021 försvann plötsligt 97-åriga Julia. Polis och räddningstjänst inledde en intensiv sökinsats. I hennes bostad letade man efter avskedsbrev. Efter att man hittat hennes rullator och handväska vid Svartån i Vadköping. Polisen tänkte initialt att Julia tagit sitt liv. Vi hör polisinsatschefen under den efterföljande rättegången.
Okay. Ni hittar ju någonting i alla fall.
Mm.
Berätta om det.
Vi hittar en rullator då, som kvinnan då, som har lite haft med sig. Och den anträffas i Vadköping vid en träbrygga. Då. Och i den så anträffar man ju handlingar som tillhör den personen och kvinnan. Då. Och då får vi nästan förutsätta på något sätt att hon faktiskt kan finnas i vattnet. Så då inserar vi samband med räddningstjänsten. De kommer ut, de flyger med UAS. Vi söker i strandkanten ett antal timmar. Då. Och vi söker även närområdet, fast på landsidan också, motsvarande där rullatorn står.
Men när ni söker strandkant, är det med personer som går eller familj?
Ja, det är både hundpatrull, fotgående polisman och UAS också. Då.
Får hundarna upp något spår den här?
Nej, inte vad jag kommer ihåg, och då borde de ha sagt det såklart också. Då.
Ja, för du, var du polisinsatschef för den här söket? Eller?
Ja, hela vägen då.
Ja. För att om inte du vet det så har du nog inte.
Nej, absolut.
Så ni kontaktar räddningstjänsten?
Ja.
För att rullatorns placering, berätta om det.
Ja, den står ju på en träbrygga vid Svartån då.
Och då tänker ni att hon kan vara i vattnet?
Ja, absolut.
Är det något mer ni tänker?
Kring placeringen av rullatorn?
Ja.
Nej, alltså är den där, då tänker vi att antingen så är kvinnan i vattnet eller också en på landsidan och säger så inåt då.
Okay.
Och där söker vi också, där hittar vi inte henne heller.
Så ni söker av Vadköping?
Ja, det gör vi då.
Är det någon som har sett Julia av alla som har varit ute och letat?
Ja, polismannen?
Ja.
Nej.
Den 7 oktober, 6 dagar efter att Julia försvunnit, befinner sig en man som vi valt att kalla Martin ute på en paddlingstur i Svartån. Vädret denna dag bjuder på kraftiga vindar och under Martins paddlingstur upptäcker han något oväntat i vattnet.
Och där ungefär när jag har något eller några tag kvar på min 25-runda så slår jag i paddeln i något som jag uppfattar som ett tygstycke eller täcke. Och det är stenhårt, alltså det studsar till så att jag nästan tappar paddeln. Men jag tar några tag till, men sen säger hjärnan att det där var något som inte stämde. Så jag bromsade och så vände och paddlade tillbaka och försökte lyfta det där täcket med paddeln. Men jag höll på att välta istället, för det var ju tungt. Då la jag mig jämsides med det och såg att i ena änden så var det inte det här svarta tyget, utan det var något ljust. Så jag lyfte upp det ljusa jämt över vattenytan och då såg jag en kind och ett öra. Och då släpper man och så paddlar man in till kanten och så ringer man 112.
Martin upptäcker en livlös kropp i vattnet. Och det kommer senare att bekräftas att det är Julia. Obduktionen som följer avslöjar flera fynd som tyder på att Julia utsatts för våld. Obduktionsresultatet pekar mot att Julia avlidit omkring klockan 1 på natten den 1 oktober. Det finns tecken på trubbigt våld nära dödstidpunkten, inklusive skador på insidan av underläppen som kan bero på tryck eller slag mot munnen. Dessa skador kan också orsakas av kvävning genom tryck mot andningsvägarna eller ett fall mot en hård yta. Dessutom har skador på vänster kind och bröstkorg och bröstben upptäckts, vilket indikerar på trubbigt våld genom slag eller hårt tryck. Skadorna i sig har inte varit dödliga. Dödsorsaken kan inte helt och hållet fastställas, men sannolikt har Julia avlidit innan hon hamnat i vattnet. En granne till Julia vittnar under rättegången. Han ska ha varit en av de sista som sett Julia innan hon försvann. Vi hör grannen.
Lite senare på kvällen. Mm. Berätta om det där.
Ja, det var ju sista september. Så åkte jag ner. Jag hade kollat på hockey och sen tv-program. Och så brukar jag gå ut med henne klockan 22. Ja, några minuter i. Och så åkte jag ner och då träffade jag Per utanför hiss.
På vilket våningsplan då?
Ja, första våningen.
Där i vårt mark?
Ja, exakt. Liksom.
Ja. Ah, ja, ja. Så du har kommit uppifrån?
Ja, jag bor på våning 1. Och så åkte jag ner. Och så öppnade jag hissdörren och då stod Per. Okay. Och då hälsade vi. Och så tittade han efter min hund. När vi gick ut. Ja. Och sen gick jag ju min promenad på, det är samma liksom, lilla parken. Och kom fram där. Och
gör du samma promenad varje kväll?
Ja,
i princip.
Ja, och kom fram där på parkeringen. Och då såg jag ju Per och Julia. Mellan. Nu är tre höghus. Ja, men mellan. Och ja, mitt hus.
Berätta om vad du sa. Så noga du kan.
Ja, nej, men jag såg dem när de kom ut. Per gick med Julia. Jag blev lite förvånad att det var sent. Jag är så sjukt nervös.
Är du det?
Ja, som ni vet.
Har du aldrig vittnat?
Ta det lugnt. Ja. Ta det lugnt. Det är inga problem.
Du får se på det här som ett samtal mellan dig och mig.
Behöver lite vatten eller?
Ja, gärna.
Ja, kan vi fixa det? Det kan rulla.
Blir det för jobbigt så får du be om en paus. Då pausar vi lite.
Nej, men så gick Per med Julia. Ja, jag tyckte det var konstigt. Han på något sätt gjorde med handen liksom, skyndade. Och sen när de var halvvägs så försvann Per. Så det var bara Julia som gick. Och det var någonting med hennes fötter, minns jag.
Och du säger att Per gick med Julia. Vad menar du med det?
Hon gick med rullator, långsamt och sakta. Och han gick bredvid.
Okay. Ja.
Vi återvänder nu till 46-åriga Per. För det är just Per som står åtalad för att ha bragt Julia om livet. Per hade fungerat som en stödperson åt Julia. De var dessutom goda vänner. Julia och Per hade vid några tillfällen rest tillsammans. Detta i samband med att Julia hälsat på sin släkting i Finland. Den enda nära släktingen som hon hade. Trots att det inte funnits något formellt avtal mellan Julia och Per hade han även fungerat som god man åt Julia. En god man har som syfte att hjälpa och stödja en person som inte kan ta hand om sina ekonomiska juridiska eller personliga angelägenheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykiska svårigheter eller liknande omständigheter. Kort innan Julia försvinner hade det framkommit att Julia inte längre önskar ha kontakt med Per. Både vänner och hemtjänstpersonal har i efterhand vittnat om detta. Julia hade upprepade gånger uttryckt att hon var rädd för Per. Under sommaren 2021 vände sig Julia till polisen och upprättade en anmälan. I anmälan anklagade Julia Per och hans fru för att ha tagit hennes smycken. Det här är något som Julia menade hade hänt vid upprepade tillfällen. Dessa händelser ledde till en försämrad relation mellan Julia och Per. Elisabeth, en kvinna som arbetat med Julias avlidne make Erik, besökte Julia med jämna mellanrum efter att Julia flyttat tillbaka till Örebro år 2015.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Elisabeth vittnar om en incident där Per tog med Julia hem efter en middag för döva. Julia var inte sig själv och Per blängde på henne så intensivt att hon sänkte blicken och åt i tystnad. Vid ett annat tillfälle när Elisabeth besökte Julia upptäckte hon att Julia hade blåmärken och svullnader på armarna.
Och nästa var 20 september, jag ringde på dörren. Hon blev så glad och sen, hon var ju så liten och smal och stapplad och gick i morgon och klockan var 11 på förmiddagen. Ja, är det bra? Jag tänkte så här, men hon såg så konstig ut och så hade hon ju blåmärken på armarna och var svullen på handen. Och kom och då satt vi oss ner och pratade. Usch, jag vill inte ha Per. Han ska ut. Och då såg jag ett brev, polisbrev som låg framme då på bordet. Och jag ville inte titta, men jag liksom tänkte, vad konstigt, polis. Ja, jag sa ingenting. Jag vill att han ska ta. Jag har tagit tillbaka nyckeln. Och satt jag och pratade lite grann. Det var väl en timme och blev bjuden på fika och prata. Och så efter det var hej och hej då och krama. Du kommer väl snart tillbaka, ja, säger jag. Sen gick därifrån. Och efteråt så började jag ju förstå att någonting har ju hänt med henne.
Sa hon någonting om det där poliskuvertet?
Nej, jag såg det där. Nej, hon sa ingenting om det. Nej, det gjorde hon inte.
Pratades det någonting om någon polisanmälan?
Ja.
Mm.
Ja, men jag såg liksom brevet med polisen. Jag vet ju inte vad det var för någonting som stod i det. Hon sa, Per, hon pekade, han tänker stjäla smycken, sa hon. Jaha,
Per står nu anklagad för att ha mördat Julia. Och det här är inte första gången Per står inför rätta, misstänkt för ett grovt brott. Sommaren 2005 dömdes han till 2 års fängelse för mordbrand, efter att ha bränt ner ett församlingshem för att dölja ett bokföringsbrott. Under rättegången berättar Per om händelserna den 30 september. Ett vittne hade sett Per tillsammans med Julia under den aktuella kvällen, innan Julia försvann. Per berättar att deras relation varit turbulent under en tid. Den 7 september hade Julia, med hjälp av hemtjänstpersonal, upprättat en anmälan mot Per för misshandel. Vid flera tillfällen hade hon anklagat Per för att ha stulit smycken. Under den aktuella perioden levde Per på aktivitetsersättning och arbetslöshetsunderstöd. Han hade med andra ord en ostabil ekonomi. När Per först kom in i Julias liv klarade hon sig själv i stort sett. Men med tiden behövde hon mer och mer hjälp från honom. Per hävdar att de muntligt kommit överens om att Per skulle ta hand om Julias betalningar och andra ärenden. Han fungerade som hennes ledsagare. Köpte möbler åt henne och liknande. Med tiden fick Per tillgång till hennes bankkonton. Julia betalade inte för denna hjälp, men ibland gav hon Per pengar eller presenter som tack. Vid ett tillfälle överförde hon 140 000 kronor som ett tack för hjälpen. Det finns dock flera transaktioner som vi kommer att undersöka närmare längre fram i avsnittet.
Ja, vad ska jag säga? Det är ju mycket man inte är stolt över som man har gjort i livet. Jag vet inte vad jag ska börja med, men det är som jag sagt här i filmen att jag såg Julia som en mormor. Det har jag som en grundprincip. Jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Vill du att åklagaren ska börja ställa frågor istället?
Jag tror nästan det.
Ja, men då gör jag på det sättet. Varsågod åklagaren.
Tack. Ja, hör du mig?
Ja, prata på.
Du, nu har vi tittat på vad du sa om den här kvällen den 30 september i de här första förhören. Men jag har förstått att det inte riktigt så du menar att det gick till numera. Mm. Så om du kan berätta vad du gjorde där den 30 september.
Vi måste backa ända från första, det är ju 2006, 2007. Vi måste börja där,
okay.
Tycker jag.
Ja. Ja, om det är viktigt så.
Ja, det är hela bilden att förstå känslan. Den som har blivit tagen av polisen. Om någon i det här rummet vet hur det känns. Det är något som man bär sig i resten. Ja, polisen, förhör, hela den biten, det har man ju med sig. Det som jag berättade här, att man åker ner i så långt ner du kan hamna.
Mm.
För det har jag ju haft med mig, va? Och det är klart, det är inte så konstigt. Det kommer upp igen. När polisen stoppar mig och jag får åka in och första förhören och allt det där kommer och när jag inte håller till det jag ska säga. Orolig, rädd och hela den biten. Och säger mycket konstigheter. Som jag inte själv minns vad jag gör och sånt.
Det var därför jag tänkte att du kunde själv nu berätta.
Ja, visst.
Var du hemma hos Julia på eftermiddagen där 3:30, 4:15?
Jajamensan.
Ja. Vad hände sen då?
Okej. Vänta lite här bara. För att du kan flytta lite mer åt höger för mig. Behöver inte komma med i bild. Blir det bättre? Ja, så varsågod.
Jag har ju det här över mig att jag vet här i bakhuvudet påståenden om min handel och märken och så här med Julia, va? Det sitter här. Och när jag går upp till Julia och försöker på något vis ta det här stegen, kliva in i denna hus. Vad är det? Ett jobb nog. Åker upp. Vi träffas utanför och pratar och bestämmer att få en... Ja, vi måste sätta oss ner liksom. Att bara tur man hand. Och få den här tiden med... Jag försöker förklara, jag vill inte träffa här i lägenheten. Jag vill heller, vi kan träffas ute. Och det förstod ju Julia också. Att jag var orolig, kan tänka mig hon var. Men hur som helst återkommer jag tillbaka och hämtar henne. Jag är skiträdd och nervös. För jag är ju rädd att hemtjänsten ska se mig. För jag vet att jag gör saken värre. Bara att jag är där och besöker henne. Det vet jag här i huvudet på något vis. Jag gör saken värre bara att jag visar mig i huset. För jag har ju redan den här anmälan på mig.
Per hade besökt Vadköping upprepade gånger den 30 september. Första gången han var där gick han runt och besökte några butiker. Bland annat en delikatessbutik och ett svarvaruhus. Han uppger under rättegången att han enbart var där för att strosa runt. Samma morgon besökte han Julia för att hjälpa henne att kolla igenom post och räkningar. Per tog sedan ut pengar och köpte vin på Systembolaget. Vilket han påstod att han skulle bjuda Julia på. Efter att han åkte hem återvände han till Vadköping klockan 15.30 för att hjälpa Julia med texttelefonen. De träffades i hissen vid hennes bostadshus och planerade ett möte senare på kvällen för att prata om allt som hänt. Per åker vidare. Klockan 17.00 åker han återigen till Vadköping för att köpa ost till en kommande fest.
Okej. Okay. Men du, när du åkte till Vadköping morgonen den 30.
Ja.
Varför åkte du dit?
Ja. Det är ju två omgångar. Jag vet inte. Men det första omgången är ju att jag bor ju där. Liksom. Ja, strotsar eller vad man nu tycker. Och då är det första omgången. Jag besöker den här olivkexbutiken.
Men du, jag frågar inte vad du gjorde där. Jag frågar varför åkte du dit?
Ja, det är det jag säger. Strosa.
Du skulle strosa.
Eller vad man tycker, ja.
Ja.
Det är då jag träffar på svarvarhuset. Det är det jag funderar.
Men varför åker du till Vadköping och strosa en stund?
Jag är på förmiddagen.
Ja, varför åker du dit och strosa?
Va?
Varför åker du dit och strosar när allt är stängt?
Jag vet.
Varför just Vadköping?
Vadköping. Jag kunde strosa en annanstans.
För det är en jäkla slump att du är sen där på kvällen igen med rollatorn och...
Ja.
Eller? Du skulle bara strosa?
Ja, ingenting.
När klockan börjar närma sig kväll och Per har varit hemma en stund tillsammans med sin fru gör han sig redo för att ge sig av igen. Dock väljer han att inte informera sin fru om att hans destination är Julias bostad. Istället sätter han sig i bilen och börjar köra iväg. Det är värt att notera att till skillnad från de tidigare besöken i Vadköping under dagen har Per denna gång inte med sig sin mobiltelefon.
Ja... Att jag säger, inte orolig. Jag var orolig. Hon var som hon var. Va? Äventyr eller vad ska jag säga. Jag kan inte uttrycka det. Men hur som helst i alla fall. Jag tar ner henne. Och då träffar jag den här mannen utanför. Med hunden. Vi liksom. Vi ser varandra. Och liksom, det blev sånt här möte. Inte att. Vi går förbi och ser på avstånd utan det är sånt här möte. Så jag ser honom och hunden också. Och Julia vet jag ingenting om hon ser honom. Om hon uppfattar att han är där, det vet jag ingenting om. Tar henne till bilen. Den står ju efter gatan där. Sätter oss i bilen. Vi åker runt. Rakt förbi mot... gatan, den här restaurangen då. Och då rundar runt så kommer vi och då börjar man prata om skolan. Och så kör vi direkt till Vadköpings parkering. Och vi hamnar av någon tillfällig framför detta förråd. Eller sophanteringsrum tror jag det till och med det är. Vi går över gatan mot gränden, mot ån. Och rullatorn har vi inte med. För jag sa...
Var den med från lägenheten, rullatorn?
Jajamensan.
Var fanns den?
I bilen. Om vi backar, jag följer med Julia ner. Hon har rullatorn och går med den. Ja, vi går tillsammans. Men jag går längre fram, för jag vill förbereda upp där dörren, bagageluckan. Så kommer hon runt hörnet. Jeppe, henne sätter i bilen. Tar rullatorn in i bagageluckan. Och så åker vi. Och jag menar, det är ju tanken var att vi ska sätta oss och diskutera. Av någon av de här bänkarna som finns, va? Och nu är det en stor brygga. Vi gick förbi om jag skulle sätta oss där, för det var trä, det var halt. Kan tänkte jag. Då gick vi längre bort till de sneda bänkarna. Varför vi inte går längre, det är för att det var upplyst där. Jag förstår inte varför jag påstår det, att vi gick längst bort till statypojken.
Nej Per, det förstår inte jag heller.
Nej, jag vet.
Tror du att du kan...
Jag vet, jag skulle ha sagt från början med snedbänken. Där det upplyst, för vi måste se varandra.
Men det var väl belysning vid den där statypojken också?
Ja, det vet jag inte om det var. Det är ingen aning. Men det, är ju, det vet jag ingenting om det är belysning där.
Nej.
Det snea bänkarna, det är belysning. Det är det vi måste ha för att kunna se varandra helt enkelt. Men jag vet inte hur länge vi blev där sittan. Det kan ju inte vara länge. Men hon ville ha rullatorn och sa ett par gånger när vi gick. Vi måste komma ihåg också att det gick smidigare att gå utan rullatorn. Hon var stabil när vi gick utan rullator.
Julia vill ha sin rullator och Per bestämmer sig därför för att gå tillbaka till bilen och hämta rullatorn. Julia får sitta kvar på bänken och vänta. Men när Per kommer tillbaka med rullatorn är Julia inte längre kvar. Han får panik och kan inte förstå vad som hänt.
Ja, panikslagen blir han ju självklart. Jag tittar ju... Jag vet, jag kan inte skrika efter henne, Julia. Hon är död. Så jag tittar ju rätt så snabbt. Det var inte stå och speja över henne gjorde ju inte jag. Det kunde jag väl ha gjort lite bättre. Men jag tar... Jag har hela tiden rullatorn i handen. Från hämta bilen står vi. Bänkarna tittar. Jag har släppt den. Det är fast klistrad, förstår ni. Och jag är panikslagen, förstår du. Ja. Det går fort. Det är slow motion. Vänder på rullatorn går. Jag uppfattar det enda. Det är två saker jag uppfattar på den lilla korta vandringen från bänkarna tillbaka till bilen. Jag går där panikslagen, orolig, rädd. Jag ser skum på svartån. Det uppfattar jag. Då dyker den här bryggan upp. Där ställer jag från den här rullatorn och sen går jag till bilen. Men han passerar. Det är konstigt att jag uppfattar den här planschen med någon lampor som lyser över där. Det är två saker som etsar för fast. Gå som fort. Se skum i vatten. Plötsligt dyker den här bryggan. Jag parkerar den och går. Och jag ser den här planschen framför mig med lampan. För jag vill bara till bilen. Sätter mig i den och drar hem. Men jag minns ingenting om att jag skulle ha gått upp i gränden.
Under kvällen och natten då Julia försvinner var polisen i kontakt med Per för att undersöka eventuella ledtrådar. Initialt hävdade Per att han inte hade träffat Julia den aktuella kvällen och att de senast sågs den 27 september. Den här historien har Per i efterhand ändrat. En övervakningskamera fångar nämligen Per på film klockan 22.25 när han går ensam längs en huvudgata i Vadköping från ett håll där Svartån ligger. Efter detta åker Per hem och hans mobiltelefon som legat kvar i bostaden aktiveras 22.51. Detta är detaljer som polisen noterar och som får betydelse i utredningen av Julias försvinnande. Per Per har försökt att ge olika versioner av sin dag i Vadköping den 30 september. Vilket höjt misstanken om hans inblandning i Julias död. Per har påstått att han besökt ett svarvvaruhus och flera olika delikatessbutiker under sin vistelse i Vadköping. Men när polisen har förhört personalen på dessa ställen har de inget minne av att ha sett Per. Dessutom var alla butiker stängda den aktuella dagen. Enligt rätten tyder detta på att de så kallade besöken egentligen var en del av Pers planering inför mordet. När Julia upprättade en misshandelsanmälan mot Per ville hon att han skulle lämna tillbaka nyckeln som gick till hennes bostad, vilket han gjorde. Vittnen nära Julia har bekräftat att hon var rädd för Per. Men trots det besökte han hennes bostad flera gånger under den 30 september, vilket ytterligare ökar misstankarna mot honom.
Du, när du kommer hem till henne vid 22-tiden på kvällen, varför kan ni inte snacka hemma hos henne då?
För hemtjänsten kommer.
De kommer ju inte förrän flera timmar senare.
Nej.
23.30 midnatt.
Ja, någonting sånt.
Ja. Då hade du en och en halv timme.
Ja, men jag vet inte hur länge vi ska diskutera och prata.
Du, blev det något snack? Blev det något av det här snacket som du hade planerat mellan dig och Julia den här kvällen?
Nej, egentligen inte. Jag ville prata mer.
Okej.
Okay. Ja.
Men blev det något snack?
Ja.
Berätta om det.
Vi pratade i bilen också.
Okej.
Okay. Under resan.
Men vänta, under resan. Har du kört och kört bort och teckenspråk samtidigt?
Vi kan teckna och prata med mycket. Det är då vi diskuterar om hon börjar prata om Oskarparken, Birgitta skolan. På den raksäcken.
Men det här var ju... Du är ju kväll ju. Du har ju lampa. Det är ju mörkt ju.
Nej.
Man har väl lampan släckt i bilen när man kör?
Nej, det var inte mörkt.
Julias DNA hittades på insidan av Pers högra handske och i väcket på hans tumme. Vilket är förenligt med att han täckte eller höll för hennes mun. Detta är också förenligt med skadorna Julia hade runt munnen när hon hittades. Men Per åtalas inte bara för misstankar om mord, utan också för förskingring av pengar. Under utredningen avslöjades det att Per hade tagit ut tusentals kronor från Julias konto, utan hennes vetskap. Transaktionerna uppgick till över 200 000 kronor. Per har erkänt dessa transaktioner. Dessutom har Per varit involverad i att ändra Julias testamente. År 2017 kontaktade Julia en advokat för att skriva ett testamente där hennes arv skulle delas mellan hennes syskonbarn. Men Per avbröt denna process och kontaktade en ny advokat, vilket resulterade i ett nytt testamente där hälften av arvet skulle gå till Per.
Du, vi lyssnade på förhört med dig och då säger du att du kan ju inte ärva Julia.
Vad sa du?
När vi lyssnar på förhöret med dig idag. I det förhöret så säger du att du ärver ju inte någonting från Julia. Det kan du inte göra. Du är ingen bröstarvinge.
Nej, precis.
Nej. Varför sa du så?
Jag är inte släkt. Nej.
Vad sa du?
Nej, jag är inte släkt med
Varför
Julia.
Sa du så till polisen?
Ja, det var ju den frågan jag fick. Jag är inte släkt med henne.
Nej, de frågade om du stod med i testamentet.
Ja.
Och då sa du nej, absolut inte.
Ja, i den menar jag.
Ja, varför sa du så till dem?
I den stunden sa jag så, ja.
Varför?
Jag visste om det här.
Ja,
ja.
Och varför gör du då?
Ja, det är som jag säger. Det är ju som det första gången, det är ju andra, tredje gången jag velat med sanningen.
Mm. Du nämner ingenting om Vadköping förrän polisen hittar Julias kropp. Hur kommer det sig? Du nämner ingenting för polisen om att du och Julia ska ha varit i Vadköping.
Nej, precis.
Förrän det att du får reda på att man har hittat hennes kropp. Stämmer det?
Jag var ju häktad här och jag har ju berättat att vi åkte till Vadköping och satt hos bänken, men hon ville ha sin rat och fick jag gå dit. Och sen har jag att kroppen hette Svartån, så det är alltid varit Svartån.
Mm. Men hade du berättat att du hade varit i Vadköping innan man hittade kroppen?
Hade jag berättat om Julia, om jag var i Vadköping innan man hittade kroppen? Vet ej.
Nej. Jag menar på att du inte har gjort det. Varför har du inte berättat det tidigare?
Ja, jag menar, jag har pratat sagt, och vi håller att även om Julia kropp hittas så har vi ju varit i Vårköping. Ja.
Men jag förstår inte, du sa alldeles nyss att du ser skum, du tänker att hon kanske har ramlat i. Varför försöker du inte hjälpa henne?
Skum och vatten, ja det... Det, ja. Nej, men det osvarigt, oansvarigt, ja.
Det är ställt bortom rimligt tvivel att Per avsiktligt tog Julias liv. Per döms för mord, 6 fall av grovt bedrägeri och 2 fall av förskingring. Per har alltså kidnappat Julia från hennes hem sent på natten under falska förspeglingar med avsikt att döda henne. Han har utfört mordet baserat på en väl genomtänkt plan. Den kriminella planen verkar vara beräknad, inte minst eftersom Per lagt falska spår genom att placera Julias rullator precis bredvid Svartån, vilket fick det att se ut som ett självmord eller en olycka. Det bör noteras att polisen, när de upptäckte rullatorn, också började arbeta utifrån teorin om självmord. Dessutom kastade Per Julia i Svartån för att dölja bevis på brottet. Även detta ger anledning att betrakta brottet som allvarligt. Utöver det var Julia hela 97 år gammal. Örebro tingsrätt dömer 46-åriga Per till 18 års fängelse. Det har framkommit att motivet bakom mordet var ekonomisk vinning, samt att han ville bli av med det stressmoment som uppstod efter att han anmäldes för misshandel av Julia. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.